2 veckor sedan så berättade Lukas att han hade varit på ett symposium, som det så fint heter, ett seminarium med titeln Slutet på sekulariseringen? Frågetecken. Och det finns förresten, om ni vill titta på det, på YouTube. Det är ett litet nät 4 timmars avsnitt där. Ja, det kan vara intressant, man kan gå in och ta och välja delar. Slutet på sekulariseringen. Och slutsatsen av dagen, om jag förstod det hela rätt, det blev det här att man kanske inte kan tala om ett tydligt trendbrott i Sverige. Men att man i alla fall kan se tecken på början på ett trendbrott. En förändring börjar ske. Jag tror att vi står inte inför, utan jag tror att vi står i ett skifte i Sverige. Som har att göra med människors inställning till Gud. För en tid sedan var Gud en icke-fråga för många människor. Det är inte så idag. Det har att göra med hur man ser på Bibeln. Jesus, himlen, det eviga livet. De stora frågorna har vaknat till liv hos många människor faktiskt. Och det tar sig tydligast uttryck bland de unga, och det är inte så lustigt. Unga har lättare för att ge ord och uttrycka och gensvara på det som man känner. Så det är ingen märke. Men jag tror faktiskt att det går brett i Sverige. Jag tror även att äldre, medelålders, berörs av den förändring som vi står i idag. Och det här började faktiskt med bönefolket i Sverige. Bönefolket, ja, vad är det då? Ja, men Gud manade människor till att be. Och det här går ganska långt tillbaka. Det har pågått en tid. Och olika sammanhang, olika grupper gensvarade på kallelsen till bön. Och på något sätt så bildades ett enhetlig bönerörelse i Sverige. Men väldigt bredd. Och andra krönikeboken 7, 13 och 14 blev liksom drivkraften i det hela, där Herren säger: om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen, förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Det liksom har varit en av bibelställena i den bönerörelse som har pågått under lång tid. Och Gud hör bön. Gud hör bön. Daniel skriver i Danielsboken 2 så här: lovat är Herrens namn från evighet till evighet, för vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder omskifta. Han låter tider och stunder omskifta. Och jag tror precis det som vi är i idag. Tider och stunder omskiftar. Det sker först i den andliga världen, och nu börjar det ta sig uttryck i det fysiska. Människor som kanske har varit likgiltiga och ointresserade har börjat bli intresserade. Människor vänder sig till Gud idag i Sverige. Det är så. Jag märker det ner på macken. Många andra vittnar om det. Det är en förändring. Någonting händer. Frågan är då, vart ska människor få se den Gud som man längtar efter? Var ska man kunna möta det som kan fylla hålrummet som man upplever? Jag är inte säker på att det självklara svaret är i kyrkan. För det som människor ser i kyrkan motsvarar inte alltid det som man längtar efter. Och hålet som man känner är mycket större än det som vi kanske har att erbjuda. Och här har vi en utmaning idag. Och det är det här att gå i takt med Gud. Vi har bett Herre, sänd en väckelse. Låt det bli en förändring i landet. Sen hör Gud våra böner och någonting börjar hända i Sverige. Och Gud sänder, jag kan inte säga att det är en väckelse i landet. Men det är i alla fall en förändring som är på väg att ske. Då kanske inte vi kan sitta kvar i kyrkan och fortsätta att be sänd en väckelse. Ja, men Gud verkar ju. Vi måste gå i takt med Gud. Hur ska vi kunna möta den sökande människan på ett sådant sätt så att de ser Gud genom oss. Jesus säger så här: min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Alltså han säger att när ni följer mig så kommer våra liv att bära frukt som förhärligar Gud. Gud blir synlig genom oss. I oss som församling men också genom oss som individer. Och en lärjunge tittar ju och lyssnar till sin mästare. Och det ska vi göra idag. Vi ska ta vår utgångspunkt i Johannes evangeliet, 14 kapitlet. Om ni har biblarna med er, vilket man bör ha när man går i kyrkan. Det kan vara bra. Så kan ni slå upp det så ska vi läsa. Johannes evangeliet, 14 kapitel. Och jag läser från vers 1. Det prasslar lite i bänkarna, det är fint. Härligt. Ibland klickar det i telefonen, eller klickar inte längre när man har smartphones. Då läser vi så här: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går det vet ni, den vägen känner ni. Thomas sa: herre, vi vet inte vart du går, hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa: herre, visa oss Fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte tro det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger i sanningen: den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går bort till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Herre, vi tackar dig för ditt ord och vi tackar dig, Herre, för att det är verksamt. Tack att det tränger igenom, Herre. Vi ber att din ande hjälper oss att förstå. Och jag ber, Herre, att du låter den här stunden, det här budskapet landa i oss och det blir till nytta här, att det blir till välsignelse, att det blir till liv och ditt förhärligande i den här världen. Amen. Jesus han säger att den som har sett mig har sett Fadern. Han säger på ett annat ställe: jag säger i sanningen, Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Jesus gör anspråk på att det han gjorde och det han sa, det var vad Fadern gjorde och vad Fadern sa. Han sa att den som har sett mig har sett Fadern. Och Gud, alltså Fadern, blev förhärligad genom Jesus. Människorna lyssnade till honom och de såg det han gjorde. Och man upplevde att man hörde och såg Gud verka. Lyssna vad Hebreerbrevets författare säger. Hebreerbrevet 1, första versen. I forna tider talade Gud många gånger på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Han har insatt honom som han har insatt som arvinge till allt. Och genom honom har han också skapat universum. Sonen, alltså Jesus, är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna, alltså korsfästelsen, döden, uppståndelsen, sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Och det är ju här som krånglar till det lite för oss då. Det är ju det att Jesus är i himlen. Han är i himlen och vi är här på jorden. Och Jesus säger till oss som församling, han säger till oss som lärjungar, det är från Matteus, Bergspredikan från Matteus 5. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni, säger han, ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Vad är det för gärningar som Jesus talar om som ska lysa inför människorna? Är det goda gärningar i allmänhet? Det behöver man ju inte vara en Jesu lärjunge för att göra. Jag känner jättemånga människor som inte alls är kristna, men som gör väldigt mycket gott. Eller hur? Det är ju inte så att det är bara de kristna som gör bra saker i världen. Eller? Nej. Det kan inte vara goda gärningar i allmänhet. Vad är det för gärningar Jesus talar om? Jo, men vad var det han sa då i Johannes 14? Jag säger det sanningen, sa Jesus. Då är det väl så då. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Vad Jesus säger, det är det här. Jag går till Fadern. Ni som tror på mig, ni som är mina lärjungar, ni får fortsätta och göra det som jag började. Och på det sättet får ni vara ljus för världen. Ni får vara, på samma sätt som jag är det, får ni vara utstrålningen av Guds härlighet. Du och jag som tror på Jesus, vi är kallade att göra samma gärningar som Jesus gör. Så vad är det då han gör? Vad gjorde han under sin tid på jorden och vad gör han idag? Jag har plockat ut 4 olika delar av Jesu gärning som jag tror ska gå igen i våra liv. Både som individer men också som församling. Det finns säkert fler eller mindre, jag vet inte. Men det var 4 som liksom jag fick tag i när jag förberedde det här. Och det första, det är vad Jesus gjorde som jag tror ska gå igen i våra liv. Jesus levde och talade ordet. Han är ordet. En lärjunge, alltså du och jag, vi är kallade att leva i ordet, att leva av ordet och att leva ut ordet. Jag kan skriva ner det där. Vi är kallade att leva i ordet, att leva av ordet och att leva ut ordet. Och på ett sätt så tror jag att vi behöver återvända till Bibeln. Jag menar inte att Lukas är fantastisk på att predika ordet. Han är väldigt, han gör sig mån om att det han säger och det han förkunnar kommer härifrån. Och vi är öppna för ordet. Men alla undersökningar man har gjort i ämnet visar på att bibelläsningen i Sverige bland troende har gått ner rejält. Och allra mest har den minskat bland oss män. Och det kan ju inte vara någon bra utveckling. Det kan inte vara så gott. Jag tror inte det faktiskt. För 100 år sedan så kallade man de troende för läsare. Vilket är väldigt bra tycker jag. För att vi kallade av att leva i ordet. Vi kallade att leva av ordet och vi kallade av att leva ut ordet. Varför är det så viktigt då? Varför gör det någon skillnad? Ja, jag tror det. Vi lever i en tid där informationsflödet är enormt. Det finns siffror på det där som inte jag kan. Hur en människa för 100 år sedan, hur mycket information den människan behöver behandla jämfört med människor som lever idag. Och det är 2 olika universum, så är det bara. Och allt det som vi möter, det går ju in i vårt sinne. Va? Det påverkar oss. Nej, inte mig då. Alla andra förstås. Nej, så här är det. Vi måste vara ärliga. Det som vi möter påverkar oss. Det formar våra tankar. Det hur vi ser på saker, våra attityder formas av det som vi tar in. Vi är inte mycket bättre än en dator. Det är vi. Vi är fantastiska. Men faktum är att vi, Vi programmeras av det som vi tar in. Och det formar oss. Och det styr mycket om hur vi tänker, hur vi talar och hur vi handlar i den här världen. Och det är just den här formningen som faktiskt Bibeln varnar oss för. Det står i Romarbrevet 12:2 så här. Anpassa er inte efter den här världen. Anpassning är alltså tillformning. Gör inte det, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Vi uppmanas om att aktivt inte låta oss formas av världen. Utan att förvandlas genom förnyelsen av ett sinne. Och där kommer Guds ordet in. Det är det här som ska förnya våra sinnen. Det ska liksom förvandla oss. Och den kraften har Guds ordet. Guds ordet, står det i Hebreerbrevet, är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Det står att det tränger igenom, det genomtränger i våra liv. Tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det bedömer över hjärtas uppsåt och tankar. Och här krävs det ett viljebeslut från oss var och en. Det är bara så. När det gäller att liksom vara i ordet. Man får bestämma tid och man får bestämma en plats. Och min erfarenhet är att den platsen ska vara fri från alla skärmar. Varför det? Alltså, jag tror att jag är ungefär som ni andra. Så många gånger jag sitter med Bibeln och läser. Och helt plötsligt så har jag telefonen i handen och kollar Aftonbladets hemsida. Hur gick det där till? Hur djävulen? Nej, det var jag. Eller man sitter där och helt plötsligt så sitter jag och kollar på Blocket. Frun behöver en ny bil. Men det är väl inte relevant nu? Förstår ni? Det är ett viljebeslut. Ja, men lägg telefonen i ett annat rum. Det är inte lika självklart att du går upp och hämtar den då. Utan då får Bibeln din uppmärksamhet. Ta tid, ta plats och låt ordet få göra det ordet ska göra i ditt liv. Men vi är inte bara kallade att leva av ordet, vi är också kallade att leva ut ordet. Jesus säger så här, Matteus 5, 18-19. Jag säger i sanningen, innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så kallas minst i himlen. Men den som håller dem och lär ut dem ska kallas stor i himlen. Och här tror jag vi alla har ett uppdrag. Det handlar inte bara om bibellärare och förkunnare. Utan jag tror var och en av oss har ett uppdrag att ge människorna i världen. Alltså de som är utanför gemenskapen med Gud. Att ge dem en motvikt till mycket av det som man hör idag. En annan åsikt. En sanning i förvirringen. Och Guds ordet har en förmåga i sig själv att tränga in och påverka. Inte bara den som har tro, utan faktiskt alla människor. Alla människor. Jag vet inte om ni vet vem han Charlie Kirk är, som blev skjuten i USA. Man kan tycka allt möjligt om honom naturligtvis. Men jag tyckte han gjorde en bra sak. Alltså han var på universitetsområden. Och så bjöd han in till samtal och debatt. Han satt där på en stol. Och så hade han en mikrofon framför sig. Så fick vem som helst komma fram och liksom debattera med honom. Och han hade förmåga att alltid, tycker jag, hamna i evangeliet. Alltid hamna i evangeliet. Och han sa så här. Jag är inte en människa som i första hand förkunnar bibelställen i den formen av bibelbok, kapitel och vers. Men, sa han, mitt liv är byggt på Guds ord. Och jag tror, sa han, mina tankar och mina åsikter är formade av Guds ordet. Och det finns massa YouTube-klipp på det här man kan titta på om man vill det. Men det fascinerande är att när han delade Guds ordet på det sättet med människor, så märkte man hur det trängde faktiskt in, alltså inte på ett negativt sätt, men det trängde in i människor och påverkade. Och jag tror vi var och en kallade att där vi är förkunna Guds ord. Kanske inte i första hand att vi står på våra arbetsplatser och läser Bibeln. Eller kanske det vi ska göra, jag vet inte. Men när vi tar tid med Guds ordet och påverkas av det, så bär ju du Guds ordet där du är. Och du har någonting att säga till människor. Och det, vi är så rädda. Ja, men de blir bara arga, de vill inte höra och allt det här. Och det kanske de blir några stycken. Men faktum är att Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd. Det tränger in även i alla fördomar och all förvirring som kan finnas. Och vad det nu är. Och träffa människor. Och det bedömer även i deras liv. Och jag tror det här är jätteviktigt idag i Sverige. Och det är ett sätt som vi är Gud synlig för människor. För att när människor får höra liksom Guds ordet, så ger det ljus. Det är ett ljus i mörker. Det är liksom, finns det en väg i den här frågan? Som inte bara är åsikter. Guds ord. Vi kallar det att leva i det, leva av det och leva ut det. Det andra sättet som Jesus, han gärning om vi ska kalla så, som han liksom visade Gud för människorna. Det är det här att Jesus helade och befriade människor. Står i Matteus 9 så här, 9:35. Jesus gick omkring i alla städer och byar. I alla städerna och byarna, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Fascinerande är att en tredjedel av evangelierna, alltså Matteus, Markus, Lukas och Johannes, en tredjedel handlar om helande och befrielse. Vart den Jesus var så botade han sjuka och drev ut onda andar ur människor. Hans reaktion till sjukdom, det var alltid helande. Märkligt. Ska jag komma och bota honom, sa han. Var frisk, sa han. Var fri. Var fri från din plåga. Bli hel. Vi läste i Hebreerbrevet att sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Allt vad Jesus gjorde står Gud för. Det Jesus är Gud. Det Gud är Jesus. Jag skulle säga så här. Gud är inte en Gud som helar. Gud är inte en Gud som helar. Han är helande. Han är helande. Gud är befrielse. Det är hans natur, hans väsen, om vi använder ett sånt ord. Och överallt där Jesus gick fram, så var han, alltså Jesus, ett uttryck för vem Gud är. Sjuka blev helade, människor blev befriade från onda andar. Och med samma ärende sänder Jesus ut oss. Så här sa Jesus till sina 12 lärjungar, och det gäller också oss. Där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nära. Bota sjuka. Uppväck döda. Gör spetälska rena och driv ut onda andar. Där ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Det är nära en befallning. Och han säger i missionsbefallningen, som den står i Markus. Gå ut i hela världen, förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och bedöms ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa den som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål, de ska ta ormar i händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. När Herren hade talat till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de, alltså lärjungarna, gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken och under som åtföljde det. Jesus han sa att den som tror på honom ska göra samma gärningar som han gör. Och det är så att våra ord övertygar inte alltid människor. Det är så. Men då får väl gärningarna göra det då. Jesus han sa ju själv så här. Kan inte tro det jag säger. Tro då för gärningarnas skull. Tro då för gärningarnas skull. Och när vi som församling eller vi som individer låter bli att göra det som Jesus tydligt befaller oss på den här punkten, då är det som om vi skymmer en del av Gud för människor. Vi sätter, om vi ska använda det uttrycket, sädesmåttet över ljuset. Och människor får inte se den sidan av Guds härlighet, den sidan av Guds natur. Och det här tror jag är ett område där vi inte får tappa mark. För det har med Guds väsen att göra, vem han är. Och tittar vi ut över vår jord där församlingen växer idag, där det är väckelse, där människor kommer till tro, så är det alltid så. Jag säger alltid så, jag har inte sett något undantag från det. Att helande och befrielse går hand i hand med förkunnelsen av ordet. Så många gånger på platser där evangelium aldrig har förkunnats, så är det just helande från sjukdomar och befrielse från onda andar som öppnar upp dörren för förkunnelsen av ordet, så att människor kan ta emot och bli frälsta. Vi får inte tappa mark här. Helande och befrielse är ett viktigt uttryck för vem Gud är. Nummer tre. Det går fort det här, det är snart över. Håll ut. Jesus sträckte sig till de utsatta, de tilltufsade. Jag pratar om socialt engagemang. Det står så här i Matteus 9. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade deras synagogor, förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. Förbarmade han sig över dem. För de var härjade, hjälplösa som får utan herde. Det är likadant idag. Vi lever i ett land som har fina skyddsnät. Sociala skyddsnät. Det finns så mycket hjälp att få sådär. Men likväl så är det många som är härjade och slagna i Sverige. Som får utan herde. Det finns här i vårt område. De här människorna är många gånger osynliga. Man gömmer undan sig. Jesus ser dem. Jesus ser dem. Jesus säger så här. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Vi har ett uppdrag. Att sträcka oss ut till de som är slagna. De som är slagna. Utmaningen är att det har vi lätt att göra till människor långt borta. Det är jättelätt. Och engagera sig i människor i Ukraina och Rumänien och längre bort. Men det är lite svårare med de där som vi har vid vår tröskel. Jag vet inte varför, men det kan ju ha att göra med att jag kanske behöver etablera en relation. Och relationer kostar på. Det kostar tid och engagemang. Jesus han kallades för syndare och publikaners vän. Och det borde vi också göra, tror jag. Karl-Erik Salberg, vet ni, saliggångne Herren. Han sa så här. Den kyrka som sträcker sig till de tilltufsade kommer också att vinna de förnäma. Här har vi en stor tjänst att göra. Att ta oss an de här som har fallit igenom skyddsnät och som är slagna idag. Det finns så många människor. Jag kommer ju i kontakt med genom Nytänk och på macken där. Det är mycket, mycket, mycket mer än vad vi anar. Det är stort mörkertal av människor som har hamnat i någon form av dödläge. Och det som är... Förlåt, jag blir lite rörd. Det som är jobbigt är att deras människovärdighet tas ifrån dem. Man sitter hemma. Man passar inte in i samhället. Vi kallar det dit också. Jesu hjärta sträcker sig till de här människorna. Guds hjärta. Vi måste ge uttryck för det också. Det positiva är att när vi gör det, när världen, alltså människor som inte har en tro idag, ser det, så faktiskt utmanar det själviskheten som kan finnas i oss. Och i världen också. Det är många, många ner på öppen hand som är engagerade som inte har en tro. För deras hjärtan är berörda. För att det togs ett initiativ att sträcka sig ut. Vi måste ha med det också. Sträcka sig mot de tilltufsade. Fjärde och sista punkten. Jesus bjuder in till gemenskap. Jesus mötte alla typer av människor. Och det är så här, de punkterna går i varandra ganska mycket så, men ändå. Jesus mötte alla typer av människor. Ingen var för fin och ingen var för dålig. Han åt med syndare och publikaner. Han talade med kvinnor. Det är inte så konstigt idag, men på den tiden var det stort. Han rörde vid spetälska. Han tog upp barnen i knät och välsignade dem. Han talade med högutbildad Nikodemus en hel natt. Han tog sig an en samarisk kvinna på glid. Han hade tid med både med- och motståndare. Jesus var tillgänglig. Hans famn var vid, om man ska uttrycka det så. Men hans budskap, det var smalt. Porten är trång, vägen är smal. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Jesu öppenhet mot andra människor vittnar om att Gud älskar människan. Och jag tror att på samma sätt ska vi kunna umgås med alla typer av människor. Även de som inte ser ut som oss, tror som oss eller delar våra åsikter. Om syndaren inte känner sig välkommen och sedd i min närvaro så har jag misslyckats, försöker jag tänka. Alltså om människor känner sig bortstötta av mig, att de inte duger med mig, att jag inte vill vara med dem, då är det något som skaver i mitt liv, inte deras liv. Alla människor måste få komma nära församlingen. Alla människor måste få komma nära församlingen. Men när det gäller att bli en del av den så är budskapet tydligt. Varje människa är välkommen, men dörren in till församlingen heter Jesus. Och det finns ingen annan väg. Men alla måste få komma nära. Det börjar ofta där. Vi ska kunna möta alla typer av människor. För det vittnar om att Gud älskar hela världen. Han sträcker sig till alla genom sin församling på jorden. Och vi är kallade att möta världen. Johannes 3:16. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Jag började med att prata om att ett skifte i Sverige idag. Människor är mer medvetna om sin brist på en gudsrelation. Man kanske inte ska sätta ord på det, men man upplever ändå ett tomrum. Och det tar sig uttryck i att man söker överallt. Man söker i ny andlighet. Man söker på alla möjliga ställen. Och många sökare finner inte Gud i kyrkan idag. Men vi är kallade att vara ljus för människor i världen. Låt oss inte gömma ljuset under sädesmåttet. Då gör vi inte det som Jesus har sagt. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Men när vi lever ut det som Gud faktiskt har visat på, då är vi ljus för den här världen. Och vad var det jag sa? För det första, vi är kallade att tala och leva ut ordet. Det andra det var vi kallade till bota de sjuka, att driva ut onda andar, befria de bundna. Vi är också kallade till att räcka ut händerna till de tilltufsade. Och vi är också kallade att möta alla människor, alla typer. Ibland så säger vi i all välvilja naturligtvis att Gud aldrig förväntar sig mer av oss än vad vi klarar av. Gud förväntar sig aldrig mer av dig än vad du klarar av. Men det är faktiskt både sant och falskt. Gud förväntar sig mycket mer av oss än vad vi kan klara av i vår egen förmåga. Faktiskt. Han förväntar sig mycket mer av oss än vi kan klara av i oss själva. Samtidigt förväntar han sig aldrig mer av oss än vad han ger förmågan till. Han förväntar sig mycket mer av oss än vad vi klarar av i oss själva. Men han begär inte mer av dig än det han ger kraft till att utföra. Och för att kunna vara det ljus som vi kallade att vara. Att kunna återspegla Guds härlighet och hans väsen. Så är vi helt beroende av den heliga ande. Men den helige ande kommer över er, sa Jesus. Ska ni få kraft. En bättre översättning är förmåga. Att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är så lätt att vi blir upptagen med våran oduglighet. Men jag har det här i mitt liv. Jag kan inte vara ljus för världen. Jag har de här problemen. Och det har vi ju, det har ju du. Vi är inte fullkomliga. Men vi glömmer helt Guds storhet. Guds förmåga, Guds kraft, Guds storhet är så mycket större än mina och dina tillkortakommanden. Jag kan garantera er att varenda lärjunge, varenda apostel som faktiskt började sprida budskapet, som började vara ljus i den här världen, hade ungefär samma utmaningar i sina liv som du och jag har. Trots detta så är Gud så stor så han kunde skina genom deras liv. Och han är samma likadan idag. På något sätt behöver vi bara ställa oss där och säga: Gud, du som känner mig utan och innan och vet allting, bara använd mig som från där jag är nu. Gör ditt verk i mitt liv. För uppdraget är, det har skett ett skifte i vårt land. Det måste ske ett skifte också i hur vi ser på våran tid här på jorden. Vårt uppdrag. Vi kallade att vara ljus för världen. Vi kallade att vara ljus för världen. Det börjar med att vi bejakar det. Vi börjar med att bejaka det. Och sen får Gud leda oss på vilket sätt, vilket område och hur och när och var. Men det börjar med att vi bejakar det. Vi får liksom lägga åt sidan våra egna tillkortakommanden och alla de där sakerna som vi håller upp som gör att vi inte är värdiga och inte förmår och inte kan och allt det här. Vi får bara liksom bejaka vad Gud säger om oss. Så vi gör hans ande sitt verk i våra liv.